här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Den 8 augusti 1985 försvinner småbarnsmamman Anna-Lena från sitt hem. Hennes bil hittas ner vid hamnen, men inte ett enda spår efter ägaren. Av oförklarliga skäl hade hon lämnat huset under natten och sen inte återvänt. Hennes pojkvän, som också är pappa till hennes barn, tar ledigt från jobbet för att hjälpa till i sökandet. Han är övertygad om att det har hänt Anna-Lena något. Det är inte likt henne att försvinna iväg utan att lämna en lapp. De hade inte ens bråkat. Tiden går. Utredningen står och trampar. Ingen Anna-Lena hittas. Men förhören blir tuffare och tuffare. Och till slut krackelerar fasaden på en person. Och erkännandet kommer. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I säsongens sista avsnitt berättar vi om täckmanteln. Året är 1980. På en marknad någonstans i Lappland möts två personer för allra första gången. Ett möte som skulle få stor betydelse för dem båda. Anna-Lena och Knut. Det säger klick på en gång och redan under hösten flyttar de ihop. De förlovar sig och får även ett barn, en liten pojke. Men allt är inte frid och fröjd, så förlovningen bryts innan det hinner bli något giftermål. Anna-Lena flyttar tillbaka till Örnsköldsvik där hon är uppvuxen av sina föräldrar. Men trots uppbrottet är inte kärlekssagan helt över. Anna-Lena och Knut fortsätter hålla kontakten och förhållandet lagas bit för bit. När det är tillräckligt starkt bestämmer de sig för att återigen bli ett par och flyttar ihop på nytt. Det blir inte riktigt som de hoppats på. De lagade bitarna är sköra och förhållandet skadas gång på gång. Till slut blir det ohållbart för Anna-Lena att stanna kvar i relationen och hon väljer att flytta tillbaka till Örnsköldsvik ännu en gång. Några kilometer från stadskärnan hittar hon ett hus som hon flyttar in i tillsammans med sonen. Knut flyttar istället tillbaka till sitt föräldrahem efter separationen. Tiden går utan att de har någon kontakt med varandra. Men i juli börjar de prata igen och bokar in sig på familjeterapi. Där diskuterar de den jobbiga tiden som ligger bakom dem och hur de ska kunna sitta framåt mot en eventuell gemensam framtid. Slutsatsen blir att paret ska ge relationen ett nytt försök. De återförenas men flyttar inte ihop den här gången utan Knut kommer istället att hälsa på helgerna. Det är inte bara deras relation som är problematisk. Anna-Lena och Knuts mamma har aldrig fungerat ihop. De försöker inte ens vara trevliga mot varandra längre utan har accepterat att de aldrig kommer tåla att vara i varandras sällskap. Knuts pappa tror att det beror på att de är för lika varandra. Men det ställer till en hel del problem. Knut vill att deras son ska ha en fin och nära relation med sin farmor och farfar. Men det blir svårt att hitta tid för dem att umgås när Anna-Lena inte vill åka dit och svärmodern inte kan komma till dem och hälsa på. Knut känner sig splittrad. Dels känner han att han har krav på sig från föräldrarnas sida att hjälpa till på deras jordbruk. Och dels känner han krav från Anna-Lena som istället vill att han ska finnas där och ställa upp för henne och sonen. På grund av konflikten har inte Anna-Lena och hennes svärmor någon förståelse för varandra. Och hur Knut än gör och vad han än prioriterar kommer någon bli arg och besviken och tycka att han gör fel. Det här påverkar parets relation negativt. Även om de inte bråkar så mycket upplever Knut att de går på en skör spännlina som kan brista när som helst. Nödlögner blir en del av vardagen, men det är ingen hållbar strategi i längden. Knut jobbar som löjtnant på ett regemente och har en nettolön på lite drygt 5000 kronor i månaden. Utöver det får han 1500 kronor i kommunala bidrag. Efter att de fasta avgifterna är betalda finns det inte många kronor kvar på kontot. så hans ekonomi har mycket att önska. Ändå planerar han och Anna-Lena en utlandsresa till Sicilien med två goda vänner. Knut frågar Anna-Lenas pappa om han kan få låna pengar av honom för att kunna lösa ut biljetten. Han lovar att betala tillbaka så fort han fått nästa lön. Hans svärfar går med på att hjälpa honom, så det verkar som att resan kan bli av. Lördagen den 10 augusti lyfter planet, men parets platser är tomma. Onsdagen den 7 augusti, alltså 3 dagar innan den planerade resan, ringer Anna-Lenas mamma till sin dotter. Hon blir förvånad när det är Knut som svarar. Han brukar inte vara där mitt i veckan. Anledningen till att mamma ringer är för att hon har lovat att vara barnvakt dagen därpå. Men hon måste lämna in sin bil på service och kan tyvärr inte ta hand om barnbarnet. Morgonen därpå vaknar Anna-Lenas föräldrar av ett plingande ljud. Det är någon som ringer på deras ytterdörr. Utanför står Knut med sonen i famnen. Han berättar att Anna-Lena är borta. Hon hade försvunnit iväg under natten och sen inte kommit tillbaka. Han förklarar snabbt att han inte har en aning om varför hon gett sig iväg. De hade inte ens bråkat. Men mer hinner han inte säga, för han är redan försenad till jobbet och måste åka på en gång. Anna-Lenas mamma blir förtvivlad och säger: ska det här helvetet börja nu igen? Med det syftar hon till tidigare bråk mellan Knut och Anna-Lena. Knut lämnar sina svärföräldrar och ber dem höra av sig under dagen om de har någon information att ge. Anna-Lenas mamma åker under förmiddagen iväg för att lämna sin bil på service. Verkstaden ligger ner vid hamnen. När hon kommer fram får hon syn på något som direkt fångar hennes intresse. En bil hon mycket väl känner igen. Anna-Lenas bil. Bilnycklarna sitter fortfarande i tändningslåset. Hon ringer dit sin man och de hjälps åt att leta efter dottern i hamnområdet. Självklart vill man i sådana här lägen hitta en logisk förklaring. Men det blir svårt i det här fallet. Anna-Lena är mörkrädd, så om hon hade gett sig iväg för att få tänka själv i lugn och ro hade hon aldrig åkt till hamnen. Föräldrarna tror att någonting ont har hänt henne och anmäler dottern försvunnen hos polisen. Till att börja med fokuserar polisen främst på att söka av hamnområdet där Anna-Lenas bil hittades. De ägnar dagar, veckor, ja till och med månader åt att leta efter den försvunna kvinnan. Både land och vatten skannas av, men ingen Anna-Lena hittas. I början av november vågar de konstatera att hon inte finns där. Skogen står näst på tur, men det leder inte heller till något. Medier används för att uppmuntra människor utifrån att komma in med tips. Men ingen verkar ha sett eller hört någonting som kan hjälpa polisen att hitta Anna-Lena och få klarhet i vad som har hänt. Pojkvännen Knut förklarar för polisen att Anna-Lena försvunnit iväg flera gånger under deras förhållande. Men den här gången skiljer sig från de övriga. Vid de tidigare tillfällena har hon alltid lämnat en lapp där det står vart hon tagit vägen. Men nu fanns det inga ledtrådar alls. Därför är även Knut rädd att det har hänt henne något. Men frågan som alla ställer sig är: vad?
Och svaret på den frågan ska vi få lite längre in i avsnittet. Först ska vi dock ta upp lite annan information och även börja med att välkomna er in i den här första diskussionen utav det sista avsnittet faktiskt för den här säsongen. Och ska man sammanfatta den så skulle jag nog vilja säga att det har blivit en ganska så blandad säsong.
Ja, vi har ju både tagit upp äldre fall, det här idag till exempel är ju från 1985, men även nyare. Och vi har ju också provat på det här att göra avsnitt i 2 delar. Och det tycker jag faktiskt har funkat riktigt bra, ni får gärna säga vad ni tycker. Men när vi gör 2 delar så blir det ju en 4:e berättelse och det är egentligen det som är den stora skillnaden. Och ni...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som har hängt med hela säsongen här hos Podmi får jättegärna skriva på våra sociala medier vad ni har tyckt om avsnitten och den här säsongen som helhet. Vi är hur som helst jätteglada och tacksamma för att ni har lyssnat på oss även den här säsongen.
Och det här året så har vi inte haft så långa pauser heller mellan de här säsongerna. Och det kommer vi inte ha fortsättningsvis heller. Det blir några veckors arbete nu med research och förberedelser i vanlig ordning. Sen så är vi tillbaka med nya avsnitt och ytterligare en höstsäsong. Så ni ska inte behöva vänta så länge innan det blir dags igen.
Men nog om mordpodden i stort, för vi ska såklart fokusera på det här fallet i den här diskussionen. Och vi kommer framför allt prata om det vi vet och som också är ganska relevant gällande Knut och Anna-Lenas förhållande.
Eftersom de har gjort slut flera gånger så förstår man nog att deras relation inte är helt enkel eller problemfri. Men det finns ju en större problematik än det vi har tagit upp hittills i berättelsen.
Det finns nämligen mycket som tyder på att Knut misshandlade Anna-Lena vid flera tillfällen. Men, och det här är viktigt att poängtera, det här har aldrig polisanmälts. Knut har alltså inte dömts för det här, så vi kan inte veta säkert att det har hänt. Men både Anna-Lena och Knut själv har berättat om det. Så det är deras uppgifter vi kommer prata om och inget händelseförlopp som alltså blivit utrett. Och det vill vi vara väldigt tydliga med. Men det är en stor grundpelare i det här fallet, så det vore dumt och konstigt att inte ta upp det alls.
Och det handlar ju sammanlagt om 5 stycken händelser som Knut själv har berättat om. Sommaren 1982 så ska han ha gett Anna-Lena en örfil. I samband med en fotbollsfest före jul 1983 ska han ha slagit henne. Och vid årsskiftet där så ska han också ha misshandlat henne i samband med ett gräl efter en bilfärd. Och den händelsen har Anna-Lena även kommenterat i sin dagbok.
Hon skriver, citat, "körde av vägen. Bråkigt, stryptag, kunde nästan inte prata." Slut på citat. Det är alltså väldigt kort beskrivet, men de här orden säger ändå väldigt mycket. Och den femte och sista händelsen är också den allvarligaste, och det är ju det vi ser här, att det är ju någonting som trappas upp hela tiden. Den här händelsen inträffade den 11 mars 1984. Anna-Lena hade bestämt sig för att flytta tillbaka till Örnsköldsvik och Knut ville inte att hon skulle göra det, och det uppstod en diskussion. Knut ska då ha bundit hennes armar och fyllt en injektionsspruta med alkohol som han tänkte ge henne, men ändrade sig i sista stund. Och dagen efter ska han ha misshandlat henne, och det här kommenterade Anna-Lena också i sin dagbok.
Knut tog nästan livet av mig. Knut misshandlade mig igen på morgonen, skrev hon i dagboken. Och själv så menar Knut att anledningen till att han enligt sig själv och Anna-Lena utsatte henne för våld vid de här 5 tillfällena, det berodde på svartsjuka från hans sida. Och det var också det här som fick Anna-Lena att flytta hem till Örnsköldsvik.
Och vänner till paret var också av uppfattningen att deras förhållande inte var så bra. Flera har både sett och hört dem bråka, och Anna-Lena ska ha uttryckt till en nära vän att hon var trött på att Knut var så svartsjuk och att hon ville bryta förhållandet. På midsommarafton samma år som hon försvann så ska hon ha sagt att hon ångrade att hon beställt utlandsresan till Sicilien och att hon inte hade några känslor kvar för Knut.
Med andra ord så har förhållandet mycket att önska. Men Knut menar alltså att de inte bråkade samma natt som Anna-Lena försvann. Och i den andra berättelsen som vi ska gå in i nu så kommer vi bland annat få höra vad han menar hände den där kvällen i augusti.
Den 8 augusti 1985 tas Knut in på förhör. Han berättar om sin och Anna-Lenas relation och bakgrund. Framförallt berättar han vad som hände kvällen och natten hon försvann. Han är trots allt den sista som har sett henne i livet. Efter arbetsdagen möts den lilla familjen upp hemma hos Anna-Lena. De äter makaroner och korv, tar hand om disken och packar inför den kommande Italienresan. Anna-Lena klipper också Knuts hår. Just den här kvällen är det svårt att få sonen att somna, så Knut kör runt med honom i bilen med förhoppningen att John Blund ska komma på efterlängtat besök. Efter bilturen tittar paret på tv till 22:30. Flickvännen är mjuk och rar mot Knut och stämningen är fin och kärleksfull. Men så börjar plötsligt en granne snickra och väsnas. Oljudet gör Anna-Lena irriterad. Efter en stund lyckas de trots allt somna. Knut vaknar plötsligt av att han har ont i magen och börjar strosa runt i hallen. Men det hjälper inte att röra på sig. Han väcker Anna-Lena och frågar om hon har något läkemedel som kan hjälpa mot smärtan. Hon visar honom medicinskåpet. Paret går sen och lägger sig igen. Men efter bara en liten stund kliver Knut återigen upp från sängen. Smärtan har inte lindrats och han börjar vandra runt igen. Anna-Lena blir irriterad och säger åt honom att inte väsna så mycket så hon får sova. Även om stämningen blir sämre uppstår det aldrig något gräl. Knut bestämmer sig för att ge sängen ett nytt försök. Han dubbelkollar väckarklockan som ska ringa 17:30. Men klockan hinner inte ringa. Knut vaknar av sig själv redan 16:45. Bredvid honom i sängen ligger sonen, men ingen Anna-Lena. Knut kliver upp och letar efter henne i hela huset, men hon är inte där. Hennes bil är borta. Det har hänt förut att Anna-Lena åkte iväg till en vän utan att säga till när hon varit på dåligt humör. Han antar att det är det som har hänt även den här gången, fast han saknar ett meddelande. Hon brukar alltid lämna en lapp. Knut är inte speciellt orolig vid det här laget, utan bara irriterad över hennes beteende. Han lämnar sonen hos Anna-Lenas föräldrar och berättar läget för dem innan han åker vidare till jobbet. När han sen får veta att hennes bil har hittats och att hon inte befinner sig hos någon av sina vänner börjar han förstå att det faktiskt kan ha hänt henne något. Det är inte bara Knut som blir förhörd av polisen. När vänner och bekanta till paret hörs växer en ny bild fram av deras relation. Det verkar som att deras förhållande mer eller mindre var i kris och att Anna-Lena hade varit väldigt osäker på om hon skulle fortsätta vara med Knut eller inte. Vännerna är rörande överens om att Knut både är social, trevlig och charmig och de har svårt att tänka sig att han ska kunna ha gjort Anna-Lena något trots att de känner till att han kan ha gjort henne illa vid tidigare tillfällen. Knut förhörs igen. Han medger att det fanns stora problem i deras förhållande. De hade flera ömma punkter som infekterade relationen. Bland annat Anna-Lenas osämja med sin svärmor och att hon ogillade när Knut och sonen tillbringade för mycket tid hos hans föräldrar. Men Knut menar också att förhållandet blivit bättre med tiden och poängterar återigen att de inte bråkat den aktuella kvällen, så han har ingen aning om varför Anna-Lena åkte iväg. När Knuts kollegor på regementet förhörs framkommer intressanta uppgifter. På eftermiddagen den 7 augusti, alltså dagen innan Anna-Lena försvann, hade Knut bett om att få prata med en av sina kollegor. Han förklarade att han skulle bli sen påföljande morgon och frågade om kollegan kunde tänka sig att ta hand om den trupp som Knut ansvarar för under skjutövningarna under morgondagen. Själv skulle han ha möte med översten och planera ett studiebesök för en riksdagsman. Men våren 1986 kontrolleras de här uppgifterna och det uppstår en del frågetecken. Översten som Knut hade det påstådda mötet med hade inte ens varit på plats den dagen. Det var bestämt sedan lång tid tillbaka att han skulle befinna sig på ett annat ställe. Knut hade mycket riktigt ringt sekreteraren och försökt boka mötet, men hade på en gång fått veta att det inte var möjligt. Ändå hade han alltså i förväg sagt att han skulle bli sen just den dagen som Anna-Lena försvann, trots att han inte haft något inplanerat den morgonen. Tisdagen den 4 mars 1986 hämtas Knut än en gång in på förhör. Han håller fast vid berättelsen han gett tidigare, men förhörsledaren är tuffare och det är mycket som Knut inte kan förklara. Efter ett par dagars förhör börjar han vackla. Han säger att han börjar tveka på sig själv. Han är rädd att han har gjort Anna-Lena något, men förträngt det. Därför vill han åka till regementet och röra sig på övningsfältet på samma sätt som han gjorde under morgonen efter att flickvännen försvann. Kanske skulle minnen väckas till liv då. Sagt och gjort. Det förbereds för vallning som också genomförs. Knut är fortfarande osäker. Han kan inte längre eliminera möjligheten att Anna-Lena legat i bilen. Men han påstår att allt det som är svart hår.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och att han inte har en aning om var de befinner sig nu. Den 17 mars har polisen tillräckligt på fötterna för att genomföra en husrannsakan hemma på Knuts föräldrars gård. Och där gör de flera intressanta fynd. En gul träningsoverall hittas gömd i en plastpåse nerstucken i en vedlår. Den tillhör Anna-Lena. Framför allt hittas ett brev. Det ligger i en byrålåda inne på Knuts rum. Det är Knut själv som har skrivit det. Det riktar sig till sonen. Brevet innehåller en hel del information, men också ett erkännande. Knut skriver att det är sant att han dödade Anna-Lena. Återigen tvingas Knut sätta sig i förhörsrummet, men den här gången är det annorlunda. Han bryter ihop och säger att han ska berätta allt. Det finns en annan version av vad som hände den där natten i augusti 1985. En version han inte har delat med sig av tidigare, men det vill han göra nu. Och han säger på en gång att han tror att han har strypt Anna-Lena.
Då har det blivit dags för en ny diskussion och vi har alltså ett erkännande i fallet. Till att börja med så försöker Knut få det att se ut som att Anna-Lena har försvunnit, men efter ett drygt halvår, efter många förhör och upptäckta detaljer, så klarar inte han att hålla uppe den här lögnen längre utan bryter ihop och erkänner att det var han som dödade henne.
Så hans första version var alltså inte riktigt sann. Och vad som verkligen hände kommer vi få veta i nästa berättelse. Men först så tänkte vi diskutera ett ämne som är intressant, relevant och som vi tror att många har starka åsikter kring. Knut kommer alltså dömas för det här mordet, det har ni nog förstått. Men han dömdes inte till fängelse utan rättspsykiatrisk vård. Och redan efter ett år ansågs han vara frisk och försattes på fri fot. Han bestämde sig då för att vända sitt liv och göra någonting bra utav det. Så han flyttade, läste vidare på universitet och bildade så småningom familj.
Så på det privata planet så gick det ju väldigt bra med andra ord för Knut. Och det gjorde det ju även karriärsmässigt efter det här fallet. Han lyckades jobba sig till en väldigt fin, viktig och även ärofylld position. Det var nämligen väldigt få personer som kände till hans mörka förflutna. Men 25 år senare så kom sanningen fram. Någon hade gjort den här kopplingen och han hängdes ut med namn och han hängdes ut med bild på nätet. Hans hemlighet var avslöjad och det fick naturligtvis enormt stora konsekvenser. Han tvingades bland annat avgå med omedelbar verkan.
Och då är då frågan, vad tycker vi egentligen om det här? Förtjänar man en andra chans? Är det rätt eller fel att en person får sparken på grund av något som hänt tidigare i livet? Om personen i fråga gjort rätt för sig efter det och skött sitt jobb? Hur ska samhället och vi medmänniskor egentligen hantera och bemöta personer som kommer ut efter att ha avtjänat ett straff efter att ha mördat en person? Det här är ju stora, svåra och jag tror även lite infekterade frågor som många säkert har väldigt starka åsikter kring. Och jag tror faktiskt att det är ett ganska känsligt ämne om jag ska vara ärlig.
Det är så lätt att tänka att en historia slutar precis som våra avsnitt efter att en dom har fallit. Men det är ju inte så det ser ut. Och vi får ju ofta frågor från er som lyssnar att ni vill höra om vad som hände sen. De anhöriga till offret, de tvingas ju leva med en livslång sorg, en livslång saknad. Och de flesta gärningspersoner, de kommer ju också så småningom komma ut i friheten igen. Och då är ju frågan vad man ska göra med dem. Sanningen är ju den att 30-40% begår nya brott inom 3 år efter att de har avtjänat ett fängelsestraff. Vilket såklart inte är bra för någon, varken för samhället, för dem själva eller för deras brottsoffer. Och det vill man ju inte ska hända. Samtidigt som många nog känner att de inte förtjänar en andra chans. Och det är det som jag tror gör den här frågan så svår.
Ja, för har du mördat en person så har du ju aktivt valt att ta en annan människas liv. Det är inget misstag eller något som råkat hända och sanningen är att offret aldrig får en andra chans. Den får aldrig livet tillbaka och de anhöriga blir aldrig skonade från sin sorg. Och då tycker jag det är självklart och ytterst rimligt att ifrågasätta varför gärningspersonen som är orsaken till det här förtjänar att få en ny chans och skapa sig ett bra liv. Den har ju tagit bort just den möjligheten för någon annan. Samtidigt som man måste se vad det finns för alternativ. När en person har avtjänat sitt fängelsestraff kommer ju han eller hon komma tillbaka ut i samhället. Och om vi då inte släpper in personen, vad händer då? Den här människan måste bo någonstans, måste äta sig mätt och måste ha kläder på kroppen. Och hur ska det gå ihop om personen i fråga då inte kan få ett jobb till exempel? Ja, men då måste ju han eller hon nästan ägna sig åt nya kriminella handlingar, vilket skapar nya brottsoffer och en ond cirkel som man inte vill se skymten av. Och hur ska vi kunna motivera en person att göra rätt för sig om vi inte låter den göra det? I just det här fallet är såklart yrkestiteln väldigt speciell, för Knut får som sagt en betydande roll i samhället. Och jag vill inte riktigt ta ställning i den här frågan, men det här är lite tankar i alla fall kring båda sidorna i den här frågan som sagt. Och hur tänker du kring det här?
Jag kan säga att jag vill ta ställning. Precis som du säger så finns det ju 2 sidor av det här myntet. Båda delarna har fördelar och båda delarna har nackdelar. Men jag tror att vi skapar en väldigt farlig miljö om vi tar bort chansen till rehabilitering och ett liv efter ett avtjänat straff. För då är ju frågan, vart går gränsen? Alltså när förtjänar man att bli människa igen? Och när gör man det inte? Vilken brottsrubricering pratar vi om? Vilka omständigheter? Och vem är det egentligen som ska sitta och ta ställning till det här? För att inte prata om människorna som det drabbar. Finns det inga möjligheter framåt? Finns det inget hopp? Då finns det ju heller ingenting som håller en tillbaka. Och de här åsikterna, de är inte direkt kopplade till det här fallet. Utan det är mer så som jag känner allmänt. Knut, han döms ju för ett mord. Och jag tror att mycket av känslorna kring orättvisan här, det är ju baserat på just hans straff, alltså 1 år och sen frihet. Och det tror jag till stor del ligger bakom varför han sen hängs ut så många år senare. Och det är egentligen inte hans fel. Det är domarna som har valt påföljden, det är läkarna som har skrivit ut honom. Och om det var rätt eller fel, det kan man såklart fundera på och argumentera kring. Men oavsett vilket så är det ju någon som tar saken i egna händer och 25 år senare försöker få till lite mer rättvisa än de anser har dömts ut genom att lyfta fram Knuts förflutna. Något som inte bara drabbar honom men också drabbar hans nya familj.
Ja, och jag tänker lite som du är inne på att det finns en tredje faktor som har en väldigt stor betydelse i den här frågan, nämligen just fängelsestraffen. För det finns ju ingen rättvisa skulle jag säga när det kommer till mord, för det finns liksom ingenting som kan likställas med det som har hänt offret. Men jag kan verkligen tänka så att en person som har mördat någon inte borde få en ny chans. Men då tycker jag att det rimliga vore att livstid verkligen var livstid, som i USA att personen i fråga aldrig kommer ut i samhället igen. Det skipas som sagt ingen rättvisa, men det känns som det mest rimliga i sammanhanget på något sätt. Och då skulle det aldrig skapas en andra chans, men nu gör det i Sverige. Och även om man kan tycka att det är väldigt fel, så blir det ju också fel att frysa ut personen från samhället. Inte för att det är synd om han eller hon med tanke på vad den har gjort, men för att det kan skapa nya och andra problem som vi redan varit inne på.
Ja, och det finns många bra poänger i det där. Men jag ska vara ärlig och säga att jag tror inte att det här med livstidsfängelse som det ser ut i USA, jag tror inte att den typen av straff leder dit vi vill att det ska leda. USA är ju knappast ett föredöme när det kommer till fängelsekultur, och anammar vi delar av deras tillvägagångssätt så är jag rädd att vi också får dess konsekvenser. Alltså mer avhumanisering, mer konflikter och våld mellan interner och vakter och mycket mer som pågår i just deras fängelser och på deras anstalter. Men det betyder inte att jag är emot strängare straff. Jag tycker att straffen borde kunna anpassas mer efter helheten. Att man inte bara ser till ett individuellt brott, men även tidigare kriminalitet. Man tittar till nya brott och man villkorligt har frigetts. Och så avskyr jag rent ut sagt det här med att man får rabatt då man döms för flera saker samtidigt. Att påföljden blir mindre som en konsekvens av det. Så skulle man kunna väga in allt det här mer än man idag kan och anpassa straffen efter det, så tror jag att det skulle kunna bli bättre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men kännas mer rättvist. Och nu märks att vi är engagerade, för den här diskussionen, den har bara flutit på. Oavsett om ni håller med oss eller inte, så hoppas jag att det har varit intressant att lyssna på, att vi kanske har väckt en del tankar även hos er själva. Nog för den här gången dock, för nu går vi från diskussion och tillbaka in i berättelsen utav det sista avsnittet för den här säsongen.
Knut har berättat vad som hände natten när Anna-Lena försvann flera gånger. Han har hållit sig till samma historia, men efter sitt erkännande finns det en hel del han vill förändra, framförallt lägga till. Hittills har Knut sagt att han gick och la sig efter att han fått bukt på sina magsmärtor och att flickvännen var försvunnen när han vaknade. Men nu ser hans beskrivning av händelseförloppet annorlunda ut. Hans nya version låter så här. Efter att Knut tagit smärtlindrande medicin går han och lägger sig igen. En stund senare vaknar han och ser Anna-Lena stå inne i badrummet. Hon har dragit på vattenkranarna till både badkaret och tvättstället, samtidigt som hon står och drar i spolanordningen på toalettstolen. Knut frågar förvirrat vad hon håller på med och säger åt henne att gå och lägga sig igen. Till slut kommer Anna-Lena tillbaka in i sovrummet, men det uppstår en het diskussion. Det hela urartar och Knut springer fram och tar strypgrepp på flickvännen. Paret hade inte bråkat på 1,5 år. Men i den här stunden känns det som om allting mellan dem rasar samman. Dörren till badrummet står öppen och vattnet forsar fortfarande i kranarna. Knut släpper taget. Anna-Lena är fortfarande vid liv. Hon tar sig om halsen och går in i badrummet medan Knut går och lägger sig. Efter en halvtimme går han upp för att se vad hon håller på med. Smala ljuslinjer kikar fram runt den stängda dörren. Han öppnar den. Anna-Lena hänger över badkaret med huvudet i vattnet. Knut drar upp henne, men konstaterar till sin förskräckelse att hon är död. Han drar slutsatsen att hon måste ha svimmat i vattnet på grund av strypattacken och att det är den som ligger till grund för hennes öde. Knut tänder och släcker lampan i taket flera gånger. Varje gång ljuset kommer tillbaka hoppas han att Anna-Lena inte ska vara där. Att han bara ska ha inbillat sig alltihop. Men det funkar inte. Han försöker ändå intala sig att det som hänt inte har hänt. Det får bara inte ha hänt. Knut vandrar runt i huset och funderar på vad han ska ta sig till. Till slut bestämmer han sig för att det här faktiskt inte har hänt. Han har inte mördat Anna-Lena. Hon har bara försvunnit. Ja, så måste det bli. Knut drar på sig Anna-Lenas gula träningsoverall över sina egna kläder och ger sig ut och springer fram och tillbaka på gatan. Förhoppningen är att någon ska se honom och tro att det i själva verket är Anna-Lena som är ute och springer. Sen tar han flickvännens bil som står parkerad utanför huset och kör till hamnplanen där han ställer den in till bilfirman som Anna-Lenas mamma ska besöka på morgonen. Han lämnar bilen olåst med nycklarna i tändningslåset, drar av sig flickvännens träningsoverall och stoppar den innanför sina egna kläder och tar sig igenom den centrala delen av staden. Medan han springer hem funderar han på hur han ska göra sig av med kroppen. Lösningen blir att vira in den i en 5 meter lång elsladd för att göra den så liten som möjligt. Sen stoppar han den i en svart plastsäck och lägger plastsäcken i en större kartong. Kartongen placeras sedan i bagageutrymmet på Knuts bil. För att ge sken av att Anna-Lena försvunnit skriver han en lapp som han lämnar på hallbordet. Det står så här: Anna-Lena, jag har farit med sonen till dina föräldrar. Snälla Anna-Lena, gör aldrig så här något mer. Jag ringer ikväll. Puss och kram, Knut. Sen åker han mycket riktigt till flickvännens föräldrar och berättar att deras dotter är försvunnen innan han åker vidare till jobbet. Han är försenad, men det hade han redan förvarnat sina kollegor om dagen innan. Knut viker av vägen och kör in till ett skogsparti in till ett skjutfältsområde. Och där börjar kaoset. Han lyfter ut kartongen som går sönder. Kroppen lägger han i skogen. Sen åker han till skjutbanan och konstaterar till sin lättnad att truppen fortfarande inte anlänt. Kartongen kastas i en soptunna innan han klär om till militära kläder och återvänder till skjutbanan där förberedelserna för övningarna precis påbörjats. Knut pratar med sina befälskollegor och säger att han ska åka och göra en rekognoseringstur inför en övning som han ska leda samma kväll. Det är en nödlögn. För den typen av övning behövs ingen rekognosering. Men lögnen köps och Knut kan därmed låna en terrängbil och köra tillbaka till skogspartiet där han tillfälligt gömt kroppen. När han kommer fram tar han spaden som finns på terrängbilen och börjar gräva. Men det är svårt. Marken är stenig. Knut blir både svettig, blöt och smutsig. Efter mycket slit lyckas han trots allt få ihop en liten grop. Men då uppstår ett annat problem. Han har glömt var han la kroppen. Efter en stunds letande hittar han den, men kaoset fortsätter. Plastsäcken går sönder och elkabeln lossnar. Nu när han har kroppen kan han plötsligt inte hitta gropen. Han börjar springa omkring i skogen för att leta, men den är som bortblåst. Han gömmer kroppen under lite granris istället och åker tillbaka till regementet. Han ber om att få ta ledigt resten av arbetsdagen för att kunna hjälpa till i sökandet efter Anna-Lena, vilket han också får. Knut tar sin egen bil och åker återigen upp till skogspartiet vid skjutfältet. Han har gett upp hoppet om gropen och tänker åka iväg med kroppen någon annanstans. Men nu hittar han inte den heller. Allt går emot honom. Men till slut får han syn på granriset och lägger tillbaka kroppen i bagageutrymmet och kör iväg till sitt föräldrahem. Där dumpar han den i en gödselbrunn. Betonglocket åker på. Han åker sedan vidare och hjälper Anna-Lenas föräldrar med sökandet efter dottern. Trots att han hela tiden vet vad som har hänt och var hon befinner sig. I smyg åker han och hämtar Anna-Lenas gula träningsoverall, stoppar den i en plastpåse och gömmer den i en vedlår vid sitt föräldrahem. Direkt efter att Knut har lämnat sin nya historia åker polisen ut till föräldrahemmet och kollar gödselbrunnen. Han hade talat sanning. Efter en lång väntan och envis letande var Anna-Lena hittad. Vid obduktionen upptäcks dock en detalj som ifrågasätter Knuts berättelse. Anna-Lena har inte dött av strypning utan av drunkning. Knut hävdar bestämt att han inte dränkte flickvännen. Att hon hamnade i badkaret var ett resultat av strypningen. Men experter poängterar att det inte är möjligt. Efter att ha blivit utsatt för strypning gör kroppen reflexmässigt allt i sin makt för att återfå syre. Det är inte möjligt att vara vid medvetande och sen svimma av efter en sån attack. Hon kan alltså inte ha råkat hamna i badkaret. Och det är uteslutet att hon drängt sig av egen vilja. Efter expertutlåtande gör tingsrätten bedömningen att Anna-Lena inte kan ha drunknat utan yttre påverkan av en annan person. Och det var bara Knut som hade den möjligheten. Han erkänner alltså att han tagit livet av Anna-Lena, men vill inte kännas vid tillvägagångssättet som presenteras. Domen blir sluten rättspsykiatrisk vård. Efter bara ett år anses han vara frisk och försätts på fri fot. En fri man med höga och optimistiska ambitioner om framtiden. Men med en mörk hemlighet som alltid kommer finnas med i bagaget. Och det var allting vi hade att berätta om täckmanteln. Alla personer i berättelserna heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domarna i fallet och den nordiska kriminalkrönikan från 1991. Nu tar vi några veckors paus, men sen är vi tillbaka med en helt ny säsong. Vi hörs då. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.